Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lill-lördag i dagens onsdagsmix. Påskmat, kocken Siri Barje, hon har knepen för ett färgglatt påskbord. Hon vet dessutom hur man kokar ägg. Vi hör också om svensk fantasy, det gäller då vårt bordtips. Och så hör vi det senaste om det här skredet då som ägde rum för ett tag sedan, där nu några har frihetsberövats. Ni hörde om det i nyheterna, vi pratar mer om det. Darin är dagens gäst med ny musik och ja, halv ny pojkvän. Redo, Jeff?
Jajamän.
Janne?
Det vet du.
Då kör vi. Välkommen till Mix Megapol, Darin.
Tack.
Ja, hur är det? Har våren kommit till Palma?
Våren har kommit till Palma. Lite för tidigt i år. Det brukar aldrig blomma så där i februari, utan det brukar göra det i april-mars.
Så hur blir du när våren kommer? Vad har du för känslor i kroppen?
Jag älskar ju våren. Känns nice. Man vet att sommaren är på väg. Jag är mer sommarkille, tror jag, än vinter. Men jag älskar julen i och för sig, så det är ett undantag.
Men du bor du på Palma nu heltid?
Alltså grejen är att jag vet typ inte vart jag bor någonstans längre, för att jag är alltid på vift. Så ibland är jag i London, ibland är jag i Rom, ibland är jag i Palma, ibland är jag i Stockholm.
Men har du ställen överallt på de här platserna?
Nu har jag i Stockholm igen och jag har i Palma. Inte London och inte i Rom, så då blir det hotell.
Du, vad är det bästa med att bo i Palma då? Vad är det som finns där som du tycker så mycket om?
Det som är bra med Palma för mig är att jag... När jag jobbar så är det väldigt intensivt. Jag reser mycket, det är mycket liksom så här... Jag tror inte folk vet hur mycket energi det tar när man är ute på en turné till exempel. Eller på promo, man åker runt och man ger så mycket när man är på scen. Liksom. Jag gör det i alla fall, jag kan inte stå där och inte ge 100%. Så att när det är väl slut så är jag helt slut och då är det en perfekt plats att befinna sig. För jag slappnar alltid av när jag är där, det finns någon så här, det är en schysst energi. Liksom. Det känns väldigt healing.
Men pratar du spanska nu alltså? Det måste du nästan göra.
Lite grann alltså. Ja. Det är svårt om man ska ha en djup konversation för mig nu. Så bra snackar jag inte, men jag klarar mig i alla fall.
Typ hola?
Typ. Ketal. Men de pratar så fort ibland, ja. Och då blir det svårt för mig.
Man lär sig fortare än vad man tror, ett nytt språk.
Ja, speciellt om man hänger med folk därifrån och lyssnar på när de pratar och så snappar man upp grejer och så lär man sig samtidigt.
Berätta om låten.
Den handlar om en kväll på stan i Palma. Vi gick ut, jag och några kompisar. Man får inte fira sin födelsedag innan ens födelsedag, enligt spanjorerna och fransoserna. Och det var ju nästan alla som var med på den här födelsedagsmiddagen som jag hade innan min födelsedag då, var därifrån. Så det visste inte jag som är härifrån. Och så när jag kom tillbaka till Palma en vecka senare så ville de fira under helgen. Och kände då först att nej, men vi har redan firat, kan inte fira igen liksom. Och då lyckades de övertyga mitt slut, så gick jag ut och vi hade en sån härlig kväll, alltså vi var fulla och glada, vi lyssnade på musik och det är en sån här kväll som då alla bara mådde sjukt bra. Och jag träffade dessutom någon den kvällen, så det var kul.
Men är denna någon fortfarande närvarande?
Ja.
Så det är inte den som fick den här låten, här är sista kärlekslåten till dig, det är någon annan?
Nej, tvärtom. Det är någon som, ja, fortfarande är med.
Vem är han? Är han spansk alltså, eller?
Det är du.
Ja.
Kanske, kanske inte.
Du är alltid så hemlig, Darin. Vad är det med det som gör att du är så hemlig?
När jag skriver så tycker jag det känns naturligt att dela med mig. Jag skriver inte så här vart personerna är ifrån i och för sig. Men just när jag intervjuar så känns det inte lika naturligt.
Så vem skriver du musik med nu för tiden då?
Förra albumet skrev jag själv. Det var mer som en dagbok. Jag började få ju med liksom grejer som hade hänt under den tiden. Det var för några år sedan. Och nu så har jag skrivit, Electric skrev jag med ett gäng i London. Och det var en duo som gjorde remixen av Can't Stay Away. Jag visste alltid att jag, efter den remixen så ville jag jobba med dem. Och jag tror vi skrev allting på några timmar. De gjorde beatet från scratch. Jag skrev melodin och texten från scratch. Vi spelade in all sång.
Jag gillar låten.
Tack.
Jag tycker jättemycket om den.
Vad glad det blir.
När, var lyssnar man på den allra bäst?
Jag tror att det är en klubblåt. Det är en åkabil-låt. Det är träningslåt. Eller om man bara känner att så här, nu vill jag lyssna på så här glad dansmusik. Liksom.
Då funkar den.
Ja. Jag tycker det är skönt att den har en positiv energi. Jag tror att det behövs. Jag tror det behövs mer glatt, mer uppåt. Och jag är glad att den låten är en sån uppåt-låt.
Betyder det att nästa platta blir helt på engelska igen då?
Det vet jag inte än, jag har inte bestämt mig. Men jag har en massa låtar som jag har skrivit. Så vi får se vad jag gör av dem.
Vad tänker du mer då? Du var ju på en turné ganska nyligen. Är det dags igen eller?
Det är dags igen. Jag ska på en sommarturné. Min senaste som jag skulle ut på blev ju cancelad på grund av pandemin. Så jag har inte varit ute på en sommarturné på 100 år känns som. Det skulle bli extremt kul. Sommar i Sverige. Jag saknar det.
Men numera så är du öppen om din sexualitet i alla fall.
Absolut.
Hur lång tid tog det innan du kände att du var bekväm i det?
Det var nog tidigare än jag kom ut faktiskt. För mina närmsta visste ju om det. Men sen är det en annan grej, liksom, var det då att berätta det som offentlig person för alla. Liksom. Det ska bli en grej liksom, av det. Sen visste jag inte att det skulle bli så stor grej som det blev. Men väldigt fint att det blev det, för att det hjälpte så många andra, märkte jag. Och så fick jag otroligt, otroligt mycket kärlek. Så det blev väldigt fint. Sen är det mycket som händer efteråt också. Det startar igång en annan process som är mycket i livet. Liksom. Men det är en sån väldigt stor milstolpe för mig. Liksom. Och det är mycket som händer precis innan och efter också. Men det har resulterat i någonting bra. Jag märker det kreativa liksom, när jag skriver eller skapar eller tänker att hur jag ska imagemässigt liksom, få videor, bilder, allting. Jag känner mig mer fri, lite som när man var barn och inte tänkte så mycket, man bara var.
Men var det något speciellt som gjorde att du tog steget?
Det var den här lilla texten som jag skrev den morgonen. Så det var inte planerat liksom. Det som gjorde att jag ville det var att jag liksom kände att jag var där. Jag kände att tiden var rätt.
Hur var texten?
Det minns jag faktiskt inte. Men den finns på Instagram.
Ja, men den texten var någonting speciellt.
Ja, den var kort, enkel och den fick med typ allt det jag ville säga.
När förstod du då att du gillar killar?
Bra fråga. Jag minns inte riktigt när, att det var ingen sån här moment det var så här. Nu vet jag. Utan det var någonting som växte fram på något sätt också.
Många människor säger ju att det är väl inga problem att komma ut som gay för att samhället är så öppet. Men jag brukar inte hålla med om det, just för att vi alla har vår egna väg, hur vi kommer fram till hur vi vill leva vårt liv, oavsett om vi är straighta eller gay. Känner du igen det?
Det är nog enklare för vissa än andra, tror jag. Det beror på, det är det jag menar med att alla har olika processer och det spelar egentligen ingen roll. Liksom. Alltså, ibland har det inte med bakgrund och sånt att göra heller. För det är många som tror att det är en sån grej, men det var ju lika mycket från båda kulturerna egentligen för mig. Det var inte som att det var mer från ena, den ena kulturen.
Vilka kulturer pratar du om när du säger så nu?
Den svenska och den Mellanöstern-kulturerna. Mm.
Och så är du här nu då och har en stor kärlek.
Mm.
Jag nöjer mig där. Ja. Det hade du faktiskt när vi talades vid senast på telefon. Mm. Det var väl runt din födelsedag där tror jag. Då hade du träffat någon, så ni har varit ihop typ 2 år nu då, eller?
Typ.
Vem är bäst på att laga mat?
Det är nog lite 50-50 alltså, skulle jag säga.
Vem är bäst på att hålla ordning?
Inte jag, skulle jag säga.
Vem är bäst på att städa?
Skulle jag säga 50-50 där också.
Mm-hmm. Tvätta?
Jag skulle nog säga 50-50 där också. Det finns ingen som är bättre på det. Det är...
Har ni ingen diskmaskin?
Jo, men det är ju också för mig. Är det ändå diska?
Darin? Stort tack för att du kom till Mix Megapol.
Tack själv.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Med oss nu Anders Rönnefors, kollega från Mix Megapol Göteborg. Och du har ju full koll på trafikhändelser i Västsverige. Och idag så rapporterar TV4-nyheterna att flera personer är frihetsberövade, misstänkta för att ha orsakat skredet av E6-an i Stenungsund. Kan du berätta till att börja med, vad är det för ras? Hur var det egentligen?
Ja, skredet skedde ju då 23 september. SOS fick in larmet strax före 2 på natten. Där och det var nog ganska tur att det skedde på nattetid, för det var ju ingen som förolyckades eller något sånt här tråkigt, utan det var ju riktigt eländigt. Jag kom ju upp där dagen efter och fick se de här scenerna, hur det såg ut där uppe. Man var ju väldigt mycket avspärrat, men jag fick se och ta del av lite bilder. Man hade skickat upp sådana här drönare och fick översikt över hur det såg ut, och det var ju fruktansvärda scener och en lycka att inte någon förolyckades, kan jag säga.
Ja, du var ju där då och hjälpte till att rapportera direkt efter raset. Hur ser det ut idag?
Nej, men då ser det bra ut. Tyvärr är det så att det är många som blir lidande, framförallt infrastrukturen runt omkring det området. Det är ju med en omledning då via Spekerö och Ljungskile på en lite mindre väg där det är då belastning med tunga fordon och allt och där. Och information har ju kommit också om att mycket skit slängs ut från bilar och liknande, så de har ju väldiga problem längs den sträckan. Och även 45an har blivit ganska tufft belastad. Vad som har kommit till oss här nu då också är ju att man jobbar ju på, det är en väldigt prioriterad insats det här från Trafikverket, så att man tror ju tidigt hösten 2024 och årsskiftet 2025 att det ska vara farbart igen på den sträckan.
Är du förvånad nu då att höra att man har frihetsberövat flera personer?
Och man blir ju bestört nu om det skulle vara den mänskliga faktorn som har gjort att det har blivit såna här förödande konsekvenser för hela samhället. Man hör ju massa rykten utan att veta någonting, men jag tror att det är massa pengar. Det är någon som har tjänat pengar i botten här, och då har man, ja, man har ju chansat, och så har det blivit sådana här förödande konsekvenser, tror jag.
I ett pressmeddelande så meddelar man då att åklagaren kommer att komma med mer information imorgon bitti då kring gripandena. Jag utgår ifrån att du kommer följa processen.
Absolut, det är ju jätteviktigt med tanke på det här flödet som är just igenom. Det är ju en pulsorder som går igenom Stenungsund, hela E6-an med förbindelse med Norge och hela berätten, och framförallt nu under påsktid när många ska ut och resa så kommer det också bli långa köer till detta. Så att är det så att det är någon som har gjort fel där, så är det ju inte bra.
Och imorgon kommer vi alltså veta mer om det hela när åklagaren alltså kommer komma med en presskonferens med mer information. Stort tack Anders Rönnefors, Mix Megapol Göteborg.
Tack själv.
Välkommen till Mix Megapol, Mattias Eriksson.
Tack så mycket, Lotta Bromé.
Du har en fantasy-trilogi på gång då, din författardebut. Varför skriver du Drömmakaren?
Jag har skrivit ett kärleksbrev till mina egna barn, kan man säga. Grundar sig i att min äldsta dotter egentligen upplevde sorg för första gången rejält. Hon hade en tuff tid och sen så hade hon en katt som var hennes trygghet och tröst och sådär. Och så försvann den katten och hon hade ett samtal med en av mina bästa vänner som sa en otroligt fin mening till henne. Som ungefär var någonting att allt är energi, allt är sammankopplat. Och när kroppen ger upp så är energin fortsatt närvarande. Och jag såg i hennes blick liksom att något hände och så blev det att jag, men det här ska jag ta fäste på, jag ska skriva lite. Och sen så tog jag miljöerna där de har växt upp och mycket händelser och karaktärer och djur och hela den biten. Då byggde jag upp en enormt stor drömvärld som baseras på deras historia och fantasier. Och
Så vilka är det vi får möta här i första boken, Drömmakaren, Världarnas sten?
Det är ju en tjej som heter Amira som är huvudkaraktären. Och sen är det lilla syran också då, som är en irriterande rackare. Eller tycker stora syster i alla fall. De tycker nog så om varandra helt enkelt.
Vad tror du det som gör att fantasy är en omtyckt genre?
Jag tror att det handlar om att man tycker om att släppa taget om verkligheten och försvinna in i någonting. Det är ju så här i drömmar också att ljus existerar ju inte utan mörker liksom. Och barn har ju mardrömmar också. Och tyvärr då så letar sig mardrömmarna in i de här världarna också då, även om de försöker att hålla undan mardrömmarna.
Har det alltid varit självklart för dig att skriva fantasy eller har du varit inne på något annat spår?
Det började med att det inte var meningen att bli en bok faktiskt. Och jag skrev bara olika händelser och liksom försökte skriva lite vykort från olika delar som en liten novellsamling. Men sen så blev det att jag vävde ihop det till en, blev en historia, och då blev fantasy ett naturligt grepp då.
Vad läser du annars själv?
Jag läser mycket fantasy. Jag tycker det är en kul genre och jag tittar mycket på fantasy, framförallt filmmässigt, och en riktig filmnörd liksom.
Ser du fram emot en eventuell film?
Det skulle vara absoluta målet.
Stort tack för att du kom hit till Mix Megapol, Mattias Eriksson. Och nu kommer alltså första delen då i serien Drömmakaren. Första delen heter Världarnas sten.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Vi närmar oss påsken och centralt i påskfirandet är ju ägget. Och någon som har full koll på det, hur man kokar det bästa ägget, det är kocken Siri Barje som om en stund ska komma förbi och ge lite tips till påskbordet. Men om vi stannar vid det där med ägget, Siri, så visst har du full koll på hur man kokar det perfekta ägget?
Om jag vet. Alltså jag har verkligen förfinat den här konsten. Jag har gjort det hela mitt liv. Och mitt bästa tips är att koka upp vatten i en kastrull så att det kokar. Sen sänker man ner ett ägg, rumstempererat, inte kylskåpskallt, med en sked så att inte ägget går sönder. Och sen så kokar man exakt 6,5 minuter. Sen knäcker man det lite så att det blir en spricka så att vattnet kommer in mellan skalet och ägghinnan. Och sen så sköljer man i iskallt vatten och sen skalar man det.
Och vilken konsistens har ägget då?
Då är den så där perfekt liksom krämig ägggula med lite, ja, vad ska man säga, lite textur runt.
Det är ju många som gör så här ägghalvor både på påsk och jul. Ska den vara lite krämig då också eller?
Jag tycker ju det, men det är ju 100% smaksak. Man får göra precis som man vill. Vill man ha hårdkokt, koka det lite längre bara.
För dig som har missat så är det ju snart påsk och efter jobbet här så ska jag ut och handla lite påskmat. Men innan jag beger mig till affären så behöver jag lite inspiration och därför har jag bjudit in kocken Siri Barje. Välkommen tillbaka till oss på Mix Megapol.
Tack så hemskt mycket.
Det är ju många som gör så här ägghalvor både på påsk och jul. Och när du då dekorerar en ägghalva, vad använder du det av?
Då använder jag mig nästan alltid av rostade sesamfrön. Alltid lite chili flakes. Det finns en koreansk chilisort som heter gochugaru som finns i nästan de flesta matbutiker som är väldigt snygg. Den har inga frön utan det är bara det här röda pulvret och sen lite gräslök och självklart flingsalt.
Och sen finns det de som vill lägga på räkor då kan man säga.
Ja, absolut, det är ju väldigt klassiskt.
Ja, eller lite stenbitsrom kanske.
Lite stenbitsrom, väldigt gott löjrom. En klick majonnäs.
Ja, det som du säger nu är ju kul för att det tar ju lite färg till påskbordet.
Ja.
Och det är väl bland det viktigaste nu tänker jag, att det ska vara lite färger.
Ja, det är ju min stora hjärtefråga att man äter så enormt mycket med ögonen. Så jag tycker om toppings som tillför färg.
Ägg är ju som sagt en central del i påsk, men vad tycker du man ska äta annars då?
Jag tycker man ska få in mer grönt. Det är ju min största grej. Jag tycker absolut att man kan äta sill och lax och där, men få in mer sallader. Få in mer kanske stekta grönsaker eller ugnsbakade grönsaker. I kombination med ägg är också väldigt gott. Helt vanlig kokt vit sparris med löskokta ägg och riven parmesan på.
Nu är vi inne på vårprimörerna.
Exakt.
Nu har de kommit redan, eller?
Vissa har ju kommit. Den vita sparrisen har ju kommit. Ramslöken börjar dyka upp. Även grönsparris som växer nere i Europa. Rädisor, det är ju min favorit.
Ja, det är ju gott.
Och det tycker jag att man ska servera. Ett knippe rädisor, skölj dem väl. Och sen bara på ett fat med lite vitlöks- och örtsmör till.
Är de råa då?
Då är de absolut råa. Så tar man bara en rädisa och dippar i smöret och tar ett bite. Och så är det så här crunchy, lite pepprigt och så här härliga smöret. Det finns ingen godare.
Kan man göra någonting av rädisor som är varmt?
Man kan steka rädisor, absolut. De får ju en väldigt speciell konsistens. Jag är inte så förtjust i den. För jag tycker om det här knapriga som rädisor ger. Men mitt bästa tips är faktiskt att använda blasten på rädisorna. Aha. Skölja den. Och sen steka som spenat. Väldigt, väldigt gott.
Jaha, så den kan man äta också?
Absolut.
Siri Barje, kul att se dig igen och varmt välkommen tillbaka.
Tack så hemskt mycket.
Imorgon är det skärtorsdag. Och innan vi borstar upp kvastarna och far iväg så kör vi ett litet påskhäng. Då med Niklas Ekstedt och Felicia Takman. För idag så är det tack och hej från oss, det vill säga mig, Lotta, Elsa, Jeanette, Janne och vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon. Nu tar Erik Myrlund strax över.